Sen är det en annan sak med tillsatt socker. Och då har det vuxit fram en hypotes i forskarvärlden som säger att fruktos, sockerarten fruktos, som då är det som inte finns i stärkelse utan finns i socker, det omsätts i levern. Och då kan man se att när vi äter ett överskott av kalorier i form av fruktos, då styr fruktos om leverns metabolism. Man triggar igång enzymer som börjar bilda fett i levern.
Hur farligt är det egentligen med socker? Borde vi välja bort det helt? Eller är en bulle till kaffet okej?
Den som har svarat på det är den disputerade biokemisten Ann Fernholm. Och visst man i trådarna är jag, Palle Liljebäck.
Och jag, Nikita Seilat. Det här är Naturvetarpodden.
Du var ju med i tidningen Naturvetaren här i en duell om sockerskatt. Som du tyckte att det borde införas. Varför då?
Jag skulle säga att det största skälet är att socker, framförallt tror jag, tillsatt socker, pratar vi om då, orsakar så mycket skada i befolkningen och det kostar ganska mycket. För det leder till att vi har ett större vårdbehov och någon behöver betala det och då tycker jag att det är bra att ha en skatt på det som orsakar skada.
Och vad innebär att ha en skatt på socker?
Ja, jag tänker att man ska ha det som kallas, jag tror att det kallas för en produktionsskatt. Så att när tillverkarna har någon form av tillsatt socker i någon form av livsmedel så får de betala en skatt för att använda socker i livsmedel. Där tycker jag skatten borde ligga. Så det drabbar alla livsmedelstillverkare.
Och de här pengarna som man tar hem då på den skatten, skulle den kunna användas till något nyttigare, tror du?
Ja, sänka momsen på grönsaker. Hade väl varit bra. Och kanske preventivt arbete och information till befolkningen.
Ja, för många tycker att det är billigare och äta onyttigt än nyttigt.
Ja, och där tycker jag är en sanning med modifikation. Det är till exempel jättemycket billigare att om man räknar på kalori, köpa lösgodis än att köpa morötter. Men samtidigt kan vi ju betala för sådana här vitamin well-dricka kan vi ju betala 46 kronor litern. Vilket, och det är ju bara liksom söta dryck med tillsatta vitaminer i. Så då kan vi betala 3 gånger mer än vad vi gör för mjölk. Så det är både och skulle jag vilja säga.
Jo, men jag tänker så här, valet mellan pasta, quinoa, lite så, om vi pratar all typ av socker eller?
Ja, jag ser inte pasta som socker. Så pasta är stärkelse. Men det kanske vi ska komma in på.
Ja, det tycker jag definitivt vi måste komma in på.
Absolut, det är ju kolhydrat.
Ja, kolhydrater är ju, om man tar det här med allt. Socker och kolhydrater, för mig är det jättestor skillnad på stärkelse och tillsatt socker. Så stärkelse är ju liksom det som finns i ris, pasta, potatis och så. Tillsatt socker är ju sockerarten sackaros och glukosfruktossirap, det finns invertsocker, det är tillsatt socker. Det som skiljer de två ifrån, så stärkelse är byggt av glukos. Det är ju som en jättestor molekyl, som ett pärlband med glukos. Medan socker består av glukos och fruktos. Och allt fler forskare tror ju att det är sockerarten fruktos i för höga doser som skadar oss.
Okay. Så det innebär i så fall att vi skulle undvika kanske i högre grad än idag då. Till exempel apelsin kryllar väl utav.
Nej, och där
fruktos.
Är det ju också en väldigt stor skillnad. För då, om vi kommer in på det här, om du till exempel köper en påse gott och blandat, en normal stor påse, det är 160 gram gelégodis, då får du i dig lika mycket socker som det finns i 6 äpplen. Och om du köper 6 äpplen, hur länge dröjer det då innan liksom du har ätit upp 6 äpplen?
Lite längre tid än påsen.
Ja, typ 6 dagar kanske. Mm. Och påsen tar
alltså, 6 minuter.
Ja, 6 minuter. Och då är det ju så här att dels så äter du ju mycket större doser socker. Och här kommer det här in att det är en överdos av kalorier i form av fruktos som är skadligt för oss. Och plus att när du äter ett äpple då får du i dig vitaminer, fibrer, antioxidanter, mineraler. Ämnen som, alltså jag är ju biokemist i grunden. Och jag ser ju vårt fantastiska kemiska maskineri vi har inom oss. Och alla de här ämnena krävs ju för att smörja det maskineriet. Vi drivs ju av det vi äter. Om du äter en påse gott och blandat så får du i dig, om du är en kvinna, en fjärdedel av ditt dagsbehov av energi. I princip helt utan något smörjmedel till kroppen. För en man är en femtedel av dagsbehovet av energi. Och är ett litet barn så får de i sig en tredjedel av sitt dagsbehov av energi. Helt utan några vitaminer och mineraler och sånt som kroppen behöver. Så det är skillnaden mellan att äta frukt och godis.
Så lite smågodis på lördagen, det är väl okej ändå?
Ja, men och där tycker jag, så här, jag har börjat fundera på det här. Det här tycker jag är intressant. Vi pratar om dolt socker i maten och det är så dolt. Och, ja, och då har jag kommit fram till att jag tror, då tänker man så här, socker är inte, eller godis är inte dolt socker, för det tänker vi att det vet vi att det är mycket socker i. Men då undrar jag så här, vet ni hur många sockerbitar det är då i en gott och blandat 160 gram gelégodis?
Nej.
Ja, ja.
Vill man ens veta? Eller på så här, eller
ja, nu jag blir liksom, mörkrädd. Jag tror att i en julmust till exempel så lär det vara 13 sockerbitar eller sånt där.
Ja, hur är det, mycket är det då en gott och blandat?
Ja, då kan man tänka sig att det börjar nästan vara det dubbla.
32 sockerbitar.
Rätt bra gissat. Mm.
I en?
I en påse sån 160 gram gelégodis. Och det är ungefär den dubbla maximala dagsrumsunder socker för en vuxen människa. Då. Och då tänker jag så här, det finns i princip ingen förälder som skulle lägga fram 32 sockerbitar till sitt barn och säga, käka det här på lördagen. Men det är jättemånga föräldrar som köper 160 gram gelégodis till dem.
Mm.
Så att jag har börjat tänka på att, oh, men också läsk, nu visste du hur mycket socker det är i läsk. Det är väldigt få föräldrar som är medvetna om hur enormt mycket socker barn och frisen och dricker en halv liter läsk. Så du skulle aldrig lägga fram 17 sockerbitar till maten. Så att jag har börjat se faktiskt godis och läsk som dolt socker också.
Mm. Men hur farligt är sockret då? Alltså...
Ja, och då har ju Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, det är ju liksom EUs myndighet för livsmedelssäkerhet, de har gjort en genomgång inför att de nya nordiska näringsrekommendationerna skulle komma. Och då har ju de fastslagit att tillsatt socker är en orsak, eller är ju, det finns ganska bra evidens för att visa att det är en bidragande orsak till bukfetma och typ 2-diabetes. Så det bidrar ju absolut.
Så det är följdsjukdomarna av det liksom?
Ja. Jag tror att en av de största orsakerna är ju att du kan äta, du bidrar inte till mättnad. Så när du äter, alltså jag tänker att vi har tittat fel på det här med övervikt. Vi har tänkt så här, vi ska räkna kalorier och gå ner i vikt. Men vi har så pass starka hunger- och mättnadshormoner i kroppen som driver vårt beteende så otroligt mycket. Så jag har liksom, jag tror att vi måste skifta perspektiv och tänka att för att kunna gå ner i vikt måste vi bli mätta. För det är ingen som kan stå emot hunger. Och för att bli mätt så måste vi äta mat som då släpper ut mättnadshormoner i vårt blod. Och då är tillsatt socker och snabba kolhydrater väldigt dåliga på det. Så där tror jag är en viktig orsak. Sen är det en annan sak med tillsatt socker. Och då har det vuxit fram en hypotes i forskarvärlden som säger... Att fruktos, sockerarten fruktos, som då är det som inte finns i stärkelse utan finns i socker, det omsätts i levern. Och då kan man se att när vi äter ett överskott av kalorier i form av fruktos, då styr fruktos om leverns metabolism. Man triggar igång enzymer som börjar bilda fett i levern. Och exakt hur det där går till har man kartlagt väldigt mycket i möss liksom, och det är lite komplicerat. Men man kan se att det drar igång en fettbildning i levern. Och då verkar det som att om den här fettbildningen får pågå år ut och år in så kan det fastna fett i levern och vi utvecklar fettlever. Och förut var ju alkohol som ju också omsätts i levern. Alkohol var den största orsaken till fettlever. Nu ser man att icke-alkoholrelaterad fettlever ökar i världen. Och rent biokemiskt, så jag är ju biokemist i grunden, och kan man förklara jättemånga av de symptom och så man har vid bukfetta med hur levern omsätter fruktos. För man får... Höga triglycerider i blodet, det är ett blodfett. Och det kan man se släpps ut från levern när levern omsätter eller skapar fett. Då. Man kan se att det påverkar det goda kolesterolet och liksom andra saker. Så man kan förklara mycket av de symptom man har.
Kan det även orsaka inflammationer och sånt?
Ja, och grejen är ju då att när du utvecklar fettlever så kan du se att levern blir... insulinresistent. Den reagerar inte längre på insulin som den ska. Man kan också se att det sprängs in fett i musklerna. Liksom. Och då reagerar inte heller musklerna på insulin som de ska. Och då stiger blodsockret. Och ett högt blodsocker driver inflammation. Det är liksom vetenskapligt etablerat. Så som jag har börjat se det som är att det finns ju såklart fler saker som bidrar till fettlever. Men att tillsatt socker är nog väldigt sannolikt en av de absolut värsta faktorerna där. Och när vi utvecklat fettlever, då kommer vi få högt blodsocker också av stärkelserik mat. För då har vi svårt att ta hand om glukos som går ut i blodet.
Så då påverkas vi av de bra, vad ska man säga?
Ja, precis. Då påverkas vi av vetemjöl och sånt väldigt mycket. Men jag tror att tillsatt socker är en av de absolut största folkhälsobovarna vid sidan av rökning och stillasittande.
Mm.
Skulle det kunna orsaka diabetes? Du sa att insulinet påverkades.
Ja, absolut. Då är ju fettlever går ju hand i hand med typ 2-diabetes.
Okay.
Och de här symptomen, höga triglycerider, för lågt gott kolesterol, insulinresistens, det är ju det som är typ, det som kallas för metabolsyndrom, som är bukfetma, som ju kan gå över till att bli typ 2-diabetes liksom, så småningom. Utifrån ett biokemiskt perspektiv så förklarar fruktos utveckling av diabetes på ett perfekt vis. Liksom.
Ja, det låter ju verkligen.
Men evidensen, att... den här slutgiltiga evidensen där man liksom verkligen testar, om vi tar bort bara socker, vad händer då i kroppen? Där finns det små studier. Och där kan man se på en studie på barn med fettlever att kroppen, alltså man tar bort den här insulinresistensen och fettet i levern nästan går ner med 30% på 10 dagar. Bara du tar bort sockret och ersätter med stärkelse. Men det är en liten studie.
Så loppet är liksom inte kört där? Det finns,
nej. Det är kroppen är fantastiskt bra. Det finns en studie från Göteborgs universitet också där man har gått... De har tagit en ketogenkost, en så här extremt strikt lågkolhydratkost. De har tagit bort både socker och stärkelse hos människor med fettlever. Och då kan man se att fettet bränns bort på bara några dagar. Alltså det har en dramatisk förbättring på 10 dagar. Vilket är fantastiskt. För det ska man säga att fettlever är kopplat till en 17 gånger högre risk för levercancer bland annat. Och det vill man liksom, det är en av de värsta.
Hur märker man att man har fettlever?
Ja, det är ju, ofta går det ju samband med att man har bukfetma. Så de två går ju hand i hand.
Så du kan inte ha det om du är smal? Liksom.
Ja, det går säkert. Det finns alltid undantag. Alltså det är mer ovanligt. Ofta så ser du ju liksom, om du har väldigt mycket fett samlat runt magen. Det är ju ett varningstecken. Men sen så om man då har metabolsyndrom, som det är ju fettlever en del, då blir man ofta mycket trött efter maten och liksom det påverkar det allmänna måendet. Men ofta går det hand i hand med att man har höga triglycerider i blodet och ett för lågt gott kolesterol som är HDL-kolesterolet.
Är det sånt där som kan fångas upp på hälsokontroller?
Ja, absolut. Men man tittar ju så mycket på LDL-kolesterolet, men med det här så är det ett för lågt HDL-kolesterol som är det viktiga. Och men höga triglycerider.
Hur är det med light-produkter då? För jag är ju tyvärr ett stort fan av Cola Zero.
Ja, och där skulle jag säga att det vet man inte riktigt, för återigen så är den här Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, de har sen, jag har för mig att det var 2008 eller 2013, jag kommer inte ihåg, men under väldigt många år har de gått igenom alla tillsatser i maten igen, alltså alla de här E-numren vi har. Och de har kollat säkerheten på dem för att de har liksom upptäckt att det finns vissa svagheter i då underlaget som man hade för att godkänna dem. Och det som återstår är sötningsmedlen, för det har de inte tittat på ännu. Men man kan säga att de sötningsmedel som är i, jag tror det är Cola Zero och så. Det här gäller inte aspartam, men de här sukralos, acesulfam K. De sötningsmedel har man kopplat till en rubbad tarmflora nu. Och då är frågan, vad är värst då att få fettlever eller en rubbad tarmflora? Jag tror fettlever är värre faktiskt. Jag tror de är bättre, men det är bara vad jag tror. Det finns ju ingen vetenskap. Det skulle behövas bättre vetenskap.
När då är min tarmflora förstörd.
Den är vi inte
den till är vi inte. Den finns inte, Palla. Den finns inte.
Nej, den är helt borta.
Vad väljer du själv? Jag menar, dricker du Zero?
Jag har nog rört mig bort från de söta smakerna. Så, för det är ju någon slags...
trigger.
Ja, men när man lägger ner dem så det tycker jag har varit en intressant resa, något jag inte hade kunnat. Jag älskade bullar och glass och sånt förut och smågodis, men liksom ju mer man tar bort det, som om jag äter en köpt bulle idag, då tycker jag att den har en väldigt enkel, den är liksom bara översötad, det är bara som att det smakar bara sött och ingenting annat, och jag tycker att det smakar ganska tråkigt och enkelspårigt. Däremot med att baka mina egna bullar med halva mängden socker och ha på kanel och kardemumma ordentligt, då kan jag tycka att det är gott. Liksom. Men jag har inte så mycket sug längre efter det. Det finns inte det här behovet av det i kroppen. Däremot har jag gått över och älskar liksom kryddad mat och ja, men du vet, koriander.
Mörk choklad kanske?
Ja, mörk choklad. Och det är ju också så här att jag tycker att ljus choklad, helt ärligt, tycker jag är alldeles, jag tycker inte det är gott längre. Det finns om någon lägger fram det så vill jag inte ha det liksom. Någonting som förut så kunde jag tänka att det var, ni vet, en idé jag skapade bara för att jag tänkte att det var onyttigt, men nu är det en känsla att jag vill inte ha det.
Dina smaklökar har utvecklats liksom.
Ja, de förändras. Det är en intressant resa. Och sen vet ni hur det började när jag lade ner sockret. Det här var ganska roligt, för då när jag åt en bulle så kände jag plötsligt den här klibbiga hinnan på tänderna man får när man ätit bullar och kakor. Så bara kände jag att det här känns ju jätteofräscht, och så tyckte jag att det var lite äckligt.
Såg och Palle varje dag.
Nej, men det var först då jag upptäckte den. Och sen, ja, men smågodis har varit det som jag hade svårast att lägga ner i början. Det hade jag fortfarande sug efter, men det las ju liksom efter.
Ja, för det är extremt svårt. Alltså, det har jag fått gått igenom. Och gå, för jag hade ett extremt sockerberoende förut. Och det är ju som egentligen vilken drog som helst. Eller på så här. Jag behövde passera de här 12 dagarna. De var värst. Jag hade huvudvärk. Jag var arg. Allting jag ville var bara att dricka sockrat iste och käka godis typ. Men sen som du säger, efter x antal liksom dagar och ju längre tiden gick, desto mindre sug hade jag ju efter det, och då var det inte så himla kul längre.
Ja, det är ju spännande det där. Man kan ju genomgå den resan liksom.
Ja, men å andra sidan, jag förstår inte varför de tillverkade sockret om jag inte får använda det, eller jag får säga. Nej, men jag älskar ju att baka.
Ja.
Och att baka utan socker.
Man kan baka med halva mängden ofta.
Ja, det är precis samma sak med när man gör sylt.
Man det är stor skillnad på smaken på när det är halverat socker.
Nej, tvärtom ska jag säga att sylten blir godare om man mer än halverar.
Jag tycker bullarna blir godare med halva mängden socker. Pepparkakor till jul funkar utmärkt med halva mängden socker. Och så ska man maxa kryddningen. Mycket kryddor och halva mängden socker.
Har jag inte lyckats med sockerkaka? Vi hör ju på namnet, va? Aha. Där krävs det ju en hel del både vaniljsocker och socker. Mm. Ja, nej, men har du något tips till någon som vill göra den här resan och vill bli av med sitt sockerberoende, eller i alla fall tänka efter på vad man ska.
Jag vill poängtera att här debatterar ju forskarna om det finns sockerberoende eller inte. Jag vill säga att man har ett beroendeliknande beteende gentemot socker i alla fall, för det är en debatt som är i den vetenskapliga världen. Ja, men jag tror ju att man får för vissa är det ju inte så svårt, för andra är det jättesvårt. Det är väldigt individuellt, och till och med de som känner att jag kan inte ta, eller de flesta är ju så far, jag kan inte ta en bit godis, jag tar 10 bitar. Då är mitt tips, ha inte sockret hemma, för då kommer du äta av det. Om du vill äta godis, köp 5 bitar, köp inte mer. Så började det för mig liksom. Men och sen så köpte jag 5 bitar mer och mer sällan, så ut var det borta. För vissa kan det ju vara så att om de köper de där 5 bitarna, då måste de killa tillbaka till butiken och köpa ännu mer sen. Och då finns det ju de, ja, men typ Babben Larsson är ju en sån, som vittnar om att de var faktiskt tvungna att göra slut med sockret för då ett väldigt osunt förhållande liksom. Och att då faktiskt nolla sockret.
Men det låter
och
det är
omgivningsrespekt, så det är olika.
Det låter ju verkligen som att jämfört med alkoholberoende. Den här nedtrappningen.
Ja, jag förstår inte hur man inte kan säga att det finns.
Samma metod.
Precis.
Ja, men precis. Det är ju samma metod. Och ja, jag tror ju att det finns. Men att man inte riktigt har studerat ordentligt, och då kan man inte säga att det finns. Men det är ju många människor som vittnar om att de har det väldigt svårt att lägga ner sockret. Mm. Så är det. Sen är det vissa som säger att det är lika svårt som kokain. Det vet jag inte om det är, men det är ju svårt för vissa.
Ja, det finns ju någon bild på hjärnan med kokain, det är socker. Den,
ja, jag tror det är på möss också.
Ja, dopamin, nivåerna är lika höga.
Precis. Men jag tycker inte man behöver debattera det, för oavsett så är det väldigt svårt för vissa människor, och då behöver man stöd och hjälp att bli av med det, och då får man be om omgivningens respekt för att säga så här, för det är ofta att man trugar på sockret, och vissa kan ju nästan ta det personligt när man inte äter socker.
Du cyklar hit till exempel?
Ja.
Jag är ju också en svensk som cyklar. Ja, precis. Kan det ursäkta att man...
Palle är väldigt extremt personlig nu.
Vet du vad? Nej, jag skulle säga att det beror på vad man har, hur mycket man, socker man äter och sådär. Det som får mig att inte vilja äta höga doser socker, det är att man ser att när fruktos då, man äter jättemycket fruktos, då kan man se att det, på studier på möss så verkar det som att det ska brytas ner. Fruktos är ingen socker. Fruktos är en väldigt reaktiv molekyl. Jag vet inte om det är några kemister som lyssnar nu, men fruktos och glukos är ju ringformade molekyler, men de fläker upp sig också och blir liksom raka molekyler, och då blir de väldigt reaktiva, och det här gör fruktos väldigt lätt. Och så du vill inte ha ut fruktos i kroppen, för fruktos reagerar spontant med kroppens bindväv och kollagen. Och då kan man se att i musstudier att fruktos verkar ska brytas ner helst redan i tarmarna, men om du äter väldigt mycket kommer det gå ut i blodomloppet, och då ska det sugas upp i levern. och liksom från tarmarna går blodet rakt genom levern. Men om du dricker en läsk, då får du i dig så otroligt mycket fruktos och då hinner inte levern med. Då går du ut i blodomloppet och då har du den där reaktiva molekylen som går ut i blodomloppet som reagerar lite spontant med kollagenet i dina blodområden, i dina blodkärl till exempel, och då tvärbinder du kollagenet, då får du stelare blodkärl. Och det sätter sig också, det här är det riktiga skälet varför jag själv inte vill göra det. Det sätter sig också i brosket. Och kollagenet i brosket har en halveringstid som ligger på, har jag för mig, 117 år. Så det brosk du har idag och det era barn har, det är brosk, eller jag vet inte om ni har barn, jag har det. Det brosk barnen har idag, det ska de ha när de är 80 också liksom. Så att och då så...
Har du menat risken för artros skulle kunna öka?
Ja, jag har inga vetenskapliga bevis för det. Men man vet att brosket med högt, att det blir brunare liksom. Ah, det är samma browning reaction, samma reaktion som gör Coca-Cola brunt. Du kan se på brosk från olika åldrar att det blir brunare och du kan se att du, nu vet jag, nu ska jag se så att jag kommer ihåg rätt. Jag har för mig att jag sett bilder på att brosket blir brunare om du har typ 2 diabetes till exempel. Glukos kan ju också ha den här kemiska reaktionen. Men bara en tiondel så mycket som fruktos. Om jag minns rätt nu, de här exakta siffrorna. Men fruktos vill ju... Det finns ju ett skäl för det, varför evolutionen inte släppt ut fruktos i kroppen. Man kan också se på liksom rent biokemiskt att fruktos regleras väldigt mycket sämre. Vi är liksom inte vana, vår biokemi är inte van att ta hand om fruktos. På samma vis som vi är att ta hand om glukos. Vår ämnesomsättning är ju optimerad för glukos. Men inte för fruktos.
Undvika fruktos låter det ju verkligen som här.
Och träning hjälper inte här.
Men och alltid en dosfråga. Det är alltid en dosfråga. Alltså den fruktos som finns i frukt och sånt tål vi ju.
Men jag tänker på den stärkelse från potatis till exempel, när den bryts ner, vad jag vet, det är väl ändå det är glukos som är slutprodukten.
Ja, det blir ju glukos. Ja, men om precis, du då har en frisk ämnesomsättning så kommer insulin gå ut i blodomloppet, skicka ut signaler till musklerna, ta upp den här glukosen. Och du som cyklar mycket, du har mycket muskler, då kommer musklerna säga smack och sen går glukoset in i dina muskler och så levern och sen så är det uppsuget i blodomloppet. Så om du har en frisk ämnesomsättning så kommer du inte få ett så vidare värst högt blodsocker av glukos. Du ska inte kunna få upp blodsockret ordentligt. Det får du bara om du har utvecklat typ 2-diabetes eller bukfetma.
Men det här gäller glukos och inte fruktos.
Det gäller glukos, ja. Nej, men laga riktig mat och njut av den. För mat är ju underbart.
Slopa bullarna till kaffet helt enkelt för min del i framtiden.
Ändå då.
Ja, just det, men precis. Då kan ju vara... Med måtta.
Ja.